Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Alltså grejen är så, jag var så van vid att gå på dejt och att folk var, att tjejer var arga på mig. Typ som att när man sågs så var det så här: du, vad gör jag här med dig? Och liksom det var mitt underläge. Jag är liksom bara van att jobba i det underläget.
Men varför gick de på dejt med det?
Ja, det undrar jag också. Jag har ingen aning. Alltså jag var blyg och liksom kanske så här tafatt och försökte då kompensera med att vara kul. Men när de säger så här, är man kul kille får man alltid ligga. Det gäller ju inte mig, kan jag säga. Fan vad kul jag har varit. Och fan vad lite jag har fått ligga.
Hej. Hallå, tjena.
Tjena.
Välkommen. Tack. Jag spelar in direkt här.
Vi gör det.
Han är 4 minuter sen. Bär en keps som ser ut att vara fastväxt i svålen. Och trots att han bara är 42 har han den pillemariska uppsynen hos en liten gubbtjuv som nyss fått 12 rätt på tipset. Han skiner upp i sitt karaktäristiska leende. Ger mig en kram och hälsar med tjenare. Men det känns som att han bara är en millisekund från att fortsätta med mannen. Tjenare mannen. Jag vill ha personuppgifter och fullständigt namn, tack.
1977 11 20 0076. Henrik Dorsin.
Ja.
Eller var det var personnummer?
Du tog de 4 sist också.
Var det dumt? Är det dumt?
Det är jättedumt.
Jag är oerhört naiv, men det vet du, Anders.
Jag tror inte det är bra.
Nej, jag tror inte heller. Nu känner jag att det var dumt. Jag tänkte det var en märklig fråga att ställa. Just varför vill han ha mina 4 sista siffror?
Det är lite grann som CVC-numret bak till på ditt American Express. Va?
Exakt.
Då kan ju folk gå in och liksom kolla upp allt och redigera dina
skatteuppgifter. 6810, ja.
Jag vet inte vad den här podden ska heta, Henrik.
Vet du inte det?
Nej, utan jag tänkte att vi skulle kunna diskutera fram det. Jag har lekt med navelslag.
Navelslag?
Är det bra namn? Eller tyckte du jag sa det?
Ja, jag tyckte du sa navelslag.
Ja, nej, det sa jag inte. Utan jag har lekt med några förslag.
Jaha, jag tyckte... Nej. Tala tydligt, Anders. Okay. Det är utmanande ödet att som skåning stoppa en vindruva i munnen och sen fortsätta ha konversation. Nej, men du, vad heter det? Navelslag?
Är det lite obegripligt, ursäkta mig?
Det är navelslag med Anders S.
Just det.
S-podden då?
S-podden.
Studio S.
Vad tycker du det här ger för signal? Anders S. Barbecue.
Men då skulle du ju ha det då.
Mm.
Då skulle vi ju stå vid en sån här smoker och göra sån här burnt ends och sånt som är så.
Och inte
populär.
Ha vindruva, kanelbullar inomhus. Nej, men vindruva
och kanelbullar, det är ju mer så här Försäkringskassan-podden.
Ja, det är sant. Heads up.
Heads up. Där tappar för att jag är lite så där allergisk mot anglicismer.
Ah.
Det känns lite tråkigt. Alltså, om vi inte gör en podd på engelska.
How do you do, sir?
Ja. How do you do? I'm fine,
give
sir.
Give me a four last digits, sir.
The four last digits. Well, my good man, my four last digits. My social security number. Mind you.
Ian Magellan kom in här.
We're the future, Charles Nothbem.
Exakt.
I X-Men så har han ju liksom den.
Men sen har han den här gamla, fina, traditionella, mörka teaterrösten som han hade i Good Liar nu den här
serien. Jag har inte sett den. Men...
Nej, men där är han väldigt bra. Men bara... den är så här, we take two of those. Ja. Alltså, det är, han suger på
suger på orden. Ja, det är lite en 20-style. Men det är ju i Sagan om ringen har han ju de här... it wants to be found. Sådär. Sagan om ringen-podden kan vi kalla den här för.
Mm.
Så pratar vi bara om rollspel och Sagan om ringen.
Sagan om ringen-podden. Anders S. toppmöte.
Toppmöte med Anders S. Anders S.
Du vill vända på det?
Ja, det skulle jag säga. Toppmöte med Anders S.
Toppmöte med Anders S.
Ja.
Heads up, gillar du inte för anglosaxiskt?
Anglosaxiskt. Alltså det här... som också är så här, som jag själv kanske hänfaller till någon gång, men att folk nu säger så här, jag blir så fucking jävla trött.
Mm.
Det är så här, jag får en... Jag,
Eller som hon, Loreen, sa på Guldbaggegalan.
Right.
Right.
Mm.
På en svensk mening. Sån, right.
Ja. Vi är alla samma andas barn. Right.
Vad är det?
Ja, men jag började ju tänka så här, har jag missat något? Är hon
amerikanska
egentligen? Men det är hon ju inte väl. Utan det är bara en jargong, liksom att... Right.
Mm. You know what I'm saying?
De sa även på Guldbaggegalan det här, and the nominees are...
Mm. Det där är intressant, för att svenskar har ett väldigt språkligt, dåligt självförtroende. Alltså, så fort vi har en grupp med människor och en engelsk gäst och pratar alla engelska, för att man av hänsyn till dem. Vilket är vackert i och för sig. Men ja, till och med, jag har varit med i samband när den här personen går på toaletten.
Så fortsätter
samtalet på engelska. Intressant.
Och det finns ju någon slags... sån här att svenskan är ett sånt fattigt språk som jag tror inte det är riktigt sant. Det är bara att vi är för dåliga på att vårda vårt ordförråd. Svenskan är ett enormt rikt språk
Vi
kan använda. Så att där har man några favoriter av ord som sällan luguber.
Fanns det inte en högtalare som hette luguber?
Det är nog fullständigt rimligt. Du gillar högtalare, vill se. Ja. Du har stora, jag gillar också högtalare och bra ljud.
Jag vill framförallt inte att högtalarna ska svika mig.
Nej.
När jag trycker på.
Nej.
Att de spricker någonstans.
Nej.
Eller att det blir ett överslag.
Nej. Är det här något som vi kan applicera på människor också?
Mm. Är det du eller jag som inte gör det?
Jag tänker att det är ett givande och tagande, skulle jag säga.
Ja, okej. Okay. Hur menar du då?
Ja, men att du vill inte att människor ska svika dig, liksom. De kan vara excentriska, de kan vara bullriga, de kan vara störiga, de kan ha drogproblem, vara omöjliga människor. Men så länge de inte sviker.
Det är därför förbannat det vackraste jag hört sen konfirmeras.
Du ser, ja, det här...
Ja, det är där, du är något på spår.
Ja.
Ja. Att jag väljer högtalare efter hur jag väljer människor.
Ja.
Ja. Kan det vara så enkelt att kroppen, ens kropp och utseende definierar en tidigt vem man bestämmer sig för att vara?
Ja. Definitivt tror jag det är så. Jag menar, jag var ju en ofysisk person. Alltså jag var ju dålig på sport, alltså dålig motorik och det gjorde att jag fick göra andra saker som jag fick bli bra på. Som att kanske teckna eller fantisera och sådär.
Jag tänkte på det.
Jag tror mina föräldrar undrar, vad fan ska vi göra med den här killen? Det tror jag. Jag har aldrig upplevt mig själv att vara utanför. Alltså att så här ha varit utesluten i gemenskap eller inte ha några kompisar eller så. Jag har alltid haft folk runt omkring med kompisar. Men jag har inte haft några jag har liksom inte haft några bästisar. Några bästa vänner. Jag menar, jag kallades ju för professorn och sen för ekomannen. Jag tog det ju som ett smicker, liksom, så professor. Ja. Men det var ju menat som så här, men... Gå hem och lägg dig, professorn. Liksom.
Det är en känslig ålder då, tänker jag. Alltså 14-15 vill man ju smälta i. Man vill ju liksom hormonerna och dansa runt och tjejer och så vidare. Och hur var det där?
Jag känns som jag, när jag tänker tillbaka på det, så känns det som jag faktiskt under en lång period levde i förnekelse över detta. Alltså jag hade de här känslorna, men att jag liksom förtryckte dem. Det var någon som frågade chans på mig via några andra killar i en parallellklass redan i sjuan. En tjej. Och jag blev så här, jag bara sprang därifrån. Liksom, jag kunde inte hantera det. Liksom. Vad fan ska jag göra med det här? Och jag vet att jag... känslor som jag hade nog var att... Nej, men jag var nog kär i den här tjejen. Men jag såg det mer som så här... Hon är jävligt bra. Så här, hon kan vara med i föreställningen. Men, jag var så jävla blyg. Så fruktansvärt blyg. Och min blyghet... Det är liksom, det är ingen annans fel. Liksom jag tänkte såhär, åh nej, apropå sån här incel, det pratas om sådär. Jag var så in i helvete blyg och rädd. Det fanns liksom inte, de enda kvinnorna som fanns i mitt liv var ju mamma och mormor och farmor. Och även på gården Holaveden där jag växte upp, så var det också dominans av killar. Det var många fler killar än tjejer. Så det var män. Och jag liksom visste inte hur man pratar. Och vet till denna dag nästan inte hur man pratar.
Med tjejer?
Med tjejer, liksom. Ja, det, och det vet jag ju, jag pratade ju med min fru bara för en timme sedan, men...
Ja, men det där är ju inte så, men jag... någon gång måste du ju ha haft ditt första förhållande där. Alltså, när slutade du springa iväg och när, hur gammal var du då och varför?
Ja, alltså grejen är, jag hade väldigt, väldigt lösa förhållanden. Hanna är ju min första flickvän.
Mm.
Jag hade inga, alltså det var inte så att jag dejtade väldigt mycket och liksom, ja, det andra som tillkommer med det. Men, för det började jag liksom bli bättre på, också när jag tog mig bort från Lidingö. För på Lidingö var det liksom tufft när jag var där. Men när jag flyttade från Lidingö till Göteborg och jag började plugga liksom och göra andra saker. Men innan där så var det liksom så här, jag försökte få till det. Men det var ofta så här att det slutade så här att precis när man skulle bli ihop så fick jag något så här, du är inte kär i mig egentligen. Nej, är jag inte. Dejtingträsk som pågick år ut och år in. Alltså så här, man dejtade och så hände ingenting. Det blev inget av det.
Vad menar du, hände ingenting? Menar du att ni inte hade sex?
Vi hade inte sex, vi hade liksom, vi blev inte ihop.
Nej, nej. Ni hade tycke för varandra bara?
Eller, nej, inte ens handen, det. Eller? Inte ens, nej, knappt ens det. Nej. Alltså grejen är så, jag var så van vid att gå på dejt och att folk var, att tjejer var arga på mig. Typ som att när man sågs så var det så här, du, vad gör jag här med dig? Och liksom det var mitt underläge. Jag är liksom bara van att jobba i det underläget.
Men varför gick de på dejt med dig?
Ja, det undrar jag också. Jag har ingen aning.
Men var det bara ditt huvud eller var det så?
Det var nog, alltså jag var blyg och liksom kanske så här tafatt och försökte då kompensera med att vara kul. Men när de säger så här, ja, är man kul kille får man alltid ligga. Det gäller ju inte mig, kan jag säga. Fan vad kul jag har varit. Och fan vad lite jag har fått ligga. Men liksom att så här, mina förebilder var ju liksom bortsett, det var ju bara gamla gubbar liksom. Det var ju liksom Hasse Alfredsson, Povel Ramel, Carl Gerhard, Yoda och Obi-Wan Kenobi och Gandalf liksom. Och det var säga så här, Yoda är fantastisk men han har ju inte fått ligga så jävla mycket, det tror jag inte. Han har ju inte haft jättemånga förhållanden, det är inte så man upplever. Det är så här munkar vi pratar om liksom.
Ja.
Det är så här som har...
Och vad var skillnaden med Hanna då? Alltså, hur,
ja, men då hade jag så här, från 20-årsåldern vände det. När jag liksom kom ut från... När jag så här, slutade på gymnasiet och så vände det lite grann. Och där senare i det så träffade jag Hanna. Så
och hon bröt igenom den där muren och...
Ja, det får man väl säga.
Mm, mm.
Men hon var också arg. Hon var också arg i början.
Men alltså det är intressant att du säger att du gick på dejt med tjejer och du var superblyg, du var rolig, men de var arga.
Ja, men det var väl som jag är ju en sån som liksom hela tiden frågar folk, är du arg? Eller jag har slutat med det, men jag tror ju att jag förutsätter att folk är arga på mig, att jag har gjort något dumt. Det är sorgligt. Du såg väldigt medlidande ut, det var en blick jag aldrig har sett hos dig förut, Anders.
Ja, för du har berättat att du är väldigt bra på att läsa av.
Ja, men det är jag nog. Mm. Fast jag kan nog läsa, jag kan känna i ett rum så här, här är dålig stämning. Mm. Alltså när jag kommer in i det.
Men hur mycket det ligger hos dig då? För om du tror att tjejerna är arga när de går på dejt med dig, du är blyg, du är rolig. Ja. I min värld finns det ju ingen anledning till att de ska sitta och vara arga på dig.
Nej,
det måste ju vara i ditt huvud.
Ja, det är ju ett visst mån av narcissism och självupptagenhet. Att just att, men det här behöver ju inte handla om mig. Det handlar ju inte om mig, utan det här kanske handlar om någonting helt annat.
Mm.
När någon är arg. Men jag liksom, att tänka så här, fan han är arg på mig. Har jag gjort något nu? Det är ju något självupptaget. När kanske är så här, nej men den här killen, han kom precis liksom, rören sprack hemma hos honom i morse liksom. Han är på lite dåligt humör. Det har liksom inte med att han hatar mig.
Nej. För det är intressant också. Jag har ju jobbat med dig några gånger. Mm. Och jag tycker att du är ju som komiker fruktansvärt bra på att spela arg.
Ja, det så du säger det. Jo, men jag har, alltså, det är ju sådär att det är ju en viss terapi i att liksom släppa loss vreden.
Henrik, tillbaka.
Nej, men ni kan ju inte på allvar mena att jag med min bakgrund ska behöva städa upp min egen skit. Ni kan väl inte mena att jag ska behöva lägga mig där på alla fyra och skrubba. Ni kan väl inte mena att jag ska behöva komma hem tidigare för att vara med om nattningen av mina egna barn. Det är sånt som sossar gör. Det är sosse-Sverige. Sverige. Det är sossegöra. Det är väldigt lätt för Henrik Hjälp och Johan Trams att sitta här i sin självgodhet och snacka skit. Men ni ska tänka på det, att när ni öppnar munnen så är det inte bara sånt som kommer ut som en baltisk städtant kan göra för en avdragsgill penning, utan det är sånt som kanske sårar oss höginkomsttagare som sliter som små råttor för att få det här förbannade landet att gå ihop. Tack för ordet.
Det är som med Ove Sundberg också, att den här irriterande retstickan som han kan vara, som kan nästan stoppa fingrarna i mun på folk, det är en del, det finns i mig också att vara där, men jag håller tillbaks det privat väldigt mycket.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vi var inne på det. Vi har ju gått tillbaka lite grann till när jag träffade dig för första gången här.
Ja,
Henrik.
Ja.
Jag vet inte om det här minnena stämmer, men jag satt och jobbade med parlamentet och hade jobbat med ett program som heter Time Out tidigare. Startat upp det, kom 2001 eller 2002. Ja. Och då satt en tystlåten herre med keps och skrev skämt till Time Out. Och helt plötsligt så frågar du mig, får man göra audition på parlamentet? Kommer du ihåg den här?
Ja, jag minns det. Det var ett arkivskåp som delade av de två redaktionerna. Parlamentet var den coola redaktionen. Time Out var den töntiga redaktionen. Så minns jag det liksom. Det var, parlamentet var ju då som Saturday Night Live är lite i USA. Det var, så här, det var stället man, om man ville också komma vidare. I alla fall så hörde jag att ni hade auditions. Alltså jag tjuvlyssnade på att ni hade auditions. Jag tänker, jag kör en rövare. Jag frågar bara nu tvärs över arkivskåpen här. Så här, kan man få göra det? För jag hörde, du nämnde liksom ändå lite okända namn. Och då tänkte jag så här, men jag är ju okänd.
Ja, det kan
så jag tror att du måste ju ha fått undrat, vad fan har han fått en hjärnblödning, den här killen?
Jag gjorde faktiskt det. Ja. Nej, men inte just hjärnblödning, men jag måste vara ärlig och säga så här. För att jag hade ingen aning om vem du var egentligen. Men manets penna.
Ja.
När du frågade, får man göra audition för parlamentet, tänkte jag... Vad ska jag säga? Jag kan inte säga nej. Ja, det kan du väl få göra. Men jag tänkte ju så här, ja, det kan du göra. Och så får vi se hur det går. Va? Och jag blev ju, när du gjorde audition, blown away.
Är det sant?
Ja,
jag kommer ju med, jag vet ju det.
Det blev ju alla. De två som har gjort slam dunk i parlamentet på det sättet, det är ju du och Björn Gustafsson på auditionen.
Det är nog det framfusigaste jag har gjort, är att jag har lutat mig över det arkivskåpet och frågat dig, får jag göra audition?
Om vi håller oss kvar lite grann i den här innan kändisåren.
Ja.
Så här. Jag kommer ihåg en grej där jag beundrade dig enormt och led med dig på samma gång.
Jag tror jag vet vart du är på väg.
Är det Aftonbladets TV-press?
Ja, jag tänkte precis ta upp den. För att jag skulle vilja säga att jag har alltid trott att det var det som gjorde att du, så här, att, för det var innan jag var med i parlamentet, att du sa så här, det var där honom ska vi ha, var egentligen. För jag minns nämligen hur jag står på scenen, gör det här, har ingen, men jag ser, det är två personer som tittar, två långa personer. Den ena är Klabb av Geijerstam som står och skakar på huvudet. Så här, han satt i Idoljuryn då, liksom. Jag kände så här, okej, jag går inte vidare. Men lite längre så ser jag ditt huvud sticka upp. Och du ser ut som en så här glad hund. Så här, som så här, precis. Och jag som jag har lärt känna dig också, vet jag att det där gillar du. Alltså det där, fan, det var blodsmak i munnen. Men han körde på. Så jag har alltid tänkt att så här, det var där egentligen var. Okej, ta in honom på audition. Låt honom göra audition. Så är mitt minne av den situationen. Men det vidriga med det där också var ju också att det var ju en slags oskuld som togs på mig. För att fram till den punkten, jag tänkte ju när jag fick frågan uppträda på Aftonbladets TV-pris. Vad roligt, här är ju liksom folk som jobbar med underhållning, som jobbar med humor och television. Så här, vilken kul publik att uppträda för. Men förstod jag att
världens
sämsta publik. Som egentligen, och där kommer vi till hyfs. Det är er skyldighet att vara uppmärksamma. Det är som på Kristallengalan eller vilka galor det är. Det är skyldighet, det är era kollegor som står här. Det är så här, som du, så här, ja, men här kommer en ny kille och gör någonting. Hjälp den här personen. Just det gigget gjorde ju att jag sen dess... jag har inte gjort ett enda sånt där firmagig eller företagsgig sen dess. Det har jag valt bort.
Mm.
För det gör mig så ledsen.
Mm.
Ja, men det påverkade mig väldigt mycket. Liksom. Det är så här, vill ni se det jag gör, då får ni komma och då får ni ta er dit av egen vilja. Liksom. Jag är ingen...
Betala.
Ja, betala. Mm. Men jag
är ingen... Girighet är ju uppmärksamhetens moder.
Ja, det är det. Girighet, ja, det är...
Vi fortsätter här då. Sen så blev du ju, gjorde du succé här i parlamentet.
Mm. I många, men det tog ett tag. Om man jämför med liksom Björn Gustafsson som ju...
Ja, det, kom det var in en slam dunk.
Ja, det var slam dunk, han kom in första. Men jag...
Men det var Melodifestivalen också parallellt.
Ja,
alltså.
Just det. Ja. Men jag vet ju att så här... det fanns ju Flashback då. Och det skrevs om parlamentet. Och på den tiden så hade jag inga problem med att gå in och läsa vad som stod. För man ville veta, man ville få bekräftelse. Man var inte van vid att något går på tv och så är det tyst. Mm. Så jag gick in och då var det ju så här. Jag var ju också, ta bort den där fule fan. Liksom, han sitter bara och gapar och skriker. Han sitter bara och gapar och skriker och sådär. Där är ju du som bara sitter och skriker i parlamentet, var det någon som hade sagt till mig på gatan också. Han sitter och gapar och skriker. Där är han som skriker. Just apropå de här vredesutbrotten då som jag hade. Som jag tycker är roligt.
Jag har inga barn!
Jag har inga barn. Det var i Börje Ahlstedt, ja.
Ja, just det. Mm.
Jag har inga barn! Nå! Men jag minns när det vände. När jag började få och gjorde lite time-out. Var med i panelen där. Och jag var med i panelen i Extra Extra. Som var ett panelprogram med Måns Möller på TV3. Så det snackade om att lära sig hantverket. Jag fick en trygghet i det. Jag var inte nervös på samma sätt. Och då vet jag att jag var som bäst. Och det allra bästa parlamentetavsnitt jag gjort, det var faktiskt precis efter det, då jag hade slutat göra parlamentet, eller tagit ett uppehåll i alla fall. Och inte gjort det på länge, men råkade vara i TV-huset och göra en intervju om någonting annat. Och Johan Wahlström fick kräksjukan, eller om det var Reborg, men någon Johan var det som fick. I blått parti. Nej, det var Reborg, för Wahlström var där.
Jag kommer ihåg det.
Ja, och det var så här, de fick hämta en kostym från Aktuellt-redaktionen. Och jag satte mig och jag fick Reborgs skämt och så här, bara, jag tar ett av varje, för jag kan bara lära mig ett på varje ämne. Och sen satt jag bara och improviserade.
Du behövde inte liksom bygga upp någon ångest innan?
Nej.
Ja, det var lite...
Jag du fortsätter på det temat här, men är du inte lite orättvis mot henne nu? Hon har inte valt...
Är inte du lite orättvis mot henne nu? Hur menar du att... Ja. Hur menar du? Nej, men vi har pratat, det var på Nobelpris, då i Schlesing och fick inte det, det är en jävla katastrof. Apropå det ska vi se vad rött parti kan.
Nej, Henrik, jag förstår vart du är på väg. Alltså, nu vill jag...
Vi går vidare då!
Nej, det... För det har ju varit så att det har varit mycket ångestladdat inför just parlamentet.
Ja,
som vi har pratat jättemycket om,
ja.
Du och Henrik.
Ja.
Var kommer det ifrån? Vad är det?
Till som coachen är ju...
Då är det ångest i två dagar för vissa.
Ja, för att du ska bevisa något där. Du är helt utelämnad till dig själv. Man skulle ha ett revynummer på fredagen. Liksom. Man skulle liksom vara så bra, det skulle in på YouTube. Det var en press liksom, att leverera och vara underfundig och hitta... Och liksom, Robert satte ju en standard där som liksom var så här att gå från 0 till 100 år på en minut. Liksom. Och han... Så gjorde han det. Och då blev det ju så här, okej, vad är min styrka då? Ja, men okej, prata igenom alla Sveriges dialekter eller prata alla världens språk. Liksom, det var såna där grejer.
Du är en österrikisk fågelskådare med talfel. Alltså, det blir så här extremt designer.
Det var den. Och jag har berättat därför, men att så här, det var faktiskt då jag kände så här, nej, nu orkar jag inte mer. Det var när jag då sprang in i kulissväggen, hällde ett glas vatten över huvudet och ramlade av stolen och liksom hade så här ett jack i pannan efter parlamentet inspelningen och vi vann ändå inte omröstningen i slutet. Så kände jag så här, men alltså det här är inte värdigt liksom. Alltså jag kan inte till varje jag kan inte ha den pressen, för att det var också det
just vad var det som skapade den pressen?
Jag tror faktiskt den här omröstningen som är oundviklig i slutet.
För en del bryr sig inte ett dugg.
Nej, en del bryr sig inte ett dugg, men för mig vet jag att det var så där. jag har det där även i så här dålig. Mm. Att jag skäms så mycket. Jag tycker det är så genant. Jag hatar repetitioner till exempel, för jag tycker det är genant att spela någonting och sen så bryter man och så blir jag privat. Och man står där i sina egna jumpadojer och så här, ja, okej. Okay. Och nu så går ni fram och hånglar. Eller så här, nu ska du vara rolig. Alltså, mm. Och sen bryter så blir man privat. Jag blir generad. Och det är samma sak där, att det blir genant. Om jag liksom har gått ut på plankan, sprungit in i väggen, eller hällt ett glas vatten, eller försökt imitera en skånsk ornitolog med psoriasis. Så
psoriasis. Ja, men det kliar, och
det inte blir roligt och det inte funkar, då skäms jag. Och den där stapeln i slutet är ju liksom ett slags bevis på det. Det handlar inte om att de andra var bättre, utan det handlar om att jag var dålig.
Även om du får jättegarv på när du är skånsk ornitolog.
Så... Ja, så liksom jag litar inte på det. För att de här inspelningarna, var i alla fall, de kanske är längre nu, men de var ju en timme, en och en halv timme. Och då kunde man inte minnas egentligen när man var rolig. Jag kunde inte liksom, det var töcken för mig. Så att jag tror att det var den där kompetitiva och lite ensamma känslan som det kunde vara också, att komma, det gäller inte bara parlamentet, men den här känslan av att komma till studion och så här: hej Henrik, hur mår du idag? Och så kommer någon och så här finns det frukt och här finns det och så här, och så har vi en loge till dig här, säg bara till om det är någonting, allting finns på, och så här, och så stängs dörren och man sitter i den här kalla logen och så tittar man sig i spegeln som en sån här, vad är det, tjuren från Bronx liksom så här. Det är något, jag får lite ångest av den grejen så där. Och att men jag tror jag är faktiskt, när jag pratar, jag tycker att jag är mer och mer inne på det, att det är också att jag är generad. Jag är liksom, det finns en viss mått av genans i det, att, och en skam i när man misslyckas.
Ligger det någonting i potten att man blir trött på sig själv också?
Ja. Jag tycker ju inte att jag är rolig. Jag tycker jag är rolig som det här jag beskrev, när hjärnan är i fritt fall. När jag förvånar mig själv i vad som vad kom. Och jag fick ihop det. Hur fan gick det här till? Men att sådär, jag tycker ju direkt plågsamt att se till exempel, jag gör en språkresa jorden runt. Mm. Eller se mig själv stå och sjunga en kuplett. Liksom. Alltså jag tycker inte, jag går inte på mig själv. Det är väldigt sällan jag gör det.
Så du tycker inte du själv är rolig alltså?
Nej, det här sätter ju vapen i händerna på många. Men nej, jag tycker inte själv att jag är särskilt rolig.
Du, när vi har pratat om parlamentet här så att jag blir lite nostalgisk. Jag gick in och kollade i gamla manusar. Det är så att vi har olika ronder. Den första frågan när vi bara gör en liten avstämning på... veckoaktuella ämnen, så har ni ju manus. Ja. I alla fall manusförslag. Och så får ni dem och så ratar ni en del. Ja. Och sen det där var inte
det här var länge det liksom en liten affärshemlighet.
Ja, det var en liten affärshemlighet. Det kom alltid så här, bluffen avslöjas i parlamentet. De har manus. Jo,
de har manus.
Och den storyn kom tre gånger, tror jag. Alltså, recycling. Och jag har faktiskt tagit upp några här som jag vet inte om du har tagit. I alla fall så har du fått dem. Jag tror att du har strukit nästan alla. Mm. Du kan väl dra dem och läs dem rakt upp och ner för att se vad du tycker. Mm. Du kan ta frågeställningen först då.
Ja, den tar du. Så ger du mig. Ja,
frågeställningen är: regeringen vill införa nollvision inom självmord. Kommentar, Henrik Dorsin.
Det vi egentligen vill, och det är nollvision vi pratar om här, det är ju att få bort klyschorna inom självmord. Folk apar ju bara efter andra. Man skjuter sig i huvudet för att Hemingway gjorde det. Sväljer en burk sömnpiller för att Marilyn Monroe gjorde det. Det är ju för fan som att sno andras låtar. Obladi, oblada, den har jag skrivit. Fuck that! Gör något unikt! Stoppa ner huvudet i en flygplanstoalett och låt det sugas ut på 10 000 meters höjd. Be en Parkinson-sjuk raka dig när det är luftgropar. Käka 12 falafel på Folkets kebab! Jobba med mig här, det är så det ska. Jag slänger ut guldkorn här. Det här är ju men det här är ju lite Reborg, hör jag här.
Det är lite Reborg kanske.
Det är lite Reborg. Här är en, jag vet inte om den här är rolig för jag har inte läst den än, men jag gillade när det bara var en mening, one-liner. Det tyckte jag var bra. Jag tycker att med tanke på att upphovet till självmord ofta är olycka, så vill vi förbjuda folk att gifta sig. Det är en valströmmare skulle jag säga.
Ja. Den tyckte jag
tycker att med tanke på att upphovet till självmord ofta är olycka så vill vi förbjuda folk att gifta sig.
Det är Wahlström.
Det är Wahlström.
Ja, ja, precis. Det.
Ska jag fortsätta?
Ja, gör det.
Då har vi ny,
då får jag nästa
ny,
fråga här. Okej. Ja. Aktuella rapport. Maud Olofsson, ja, du hör ju själv att det här är gammalt. Maud Olofsson har föreslagit att vi ska dra in barnbidraget för höginkomsttagare. Ska vi ha barnbidrag överhuvudtaget, Henrik Dorsin?
Jag har anmält alla mina barnbidrag till Lilla Melodifestivalen. Den hade jag tagit. Mm. Jag tycker man ska sluta kalla det för barnbidrag. Varför kan de inte göra det som i Colombia och kalla det för lösensumma? Det här är också det är one-liners. Det är enkla, korta
stöd. Du vill inte ha långa grejer.
Nej. Och gärna något du kan sluta med ett infernaliskt leende på slutet. Mm. Det var min. Det är
du, jag tänkte vi skulle prata lite grann bara kort här om humortillståndet i landet idag. Har det förändrats?
Ja, jag skulle säga både och. Jag tycker att det finns definitivt en ängslighet. Det har gått devalvering i att bli kränkt över saker och ting. Ibland går det fel. Alltså, ibland säger man saker som kanske sårar, men du kan inte i varenda sketch eller sak eller skämt du gör tänka på att någon kommer kanske bli sårad, för då finns det ingen humor kvar. Det blir, får inte sitta någon slags kommitté och bestämma vad vi ska, vem avgör? Mm. Vem är det som avgör detta? Och det enda vi kan säga är att vi lever i en demokrati, är också en så här kapitalistisk demokrati, så det är ju publiken som avgör det. Och sen så kan man ju säga så här, det där tyckte jag inte var roligt, det där bryr jag mig inte om, men att allt nu blir liksom bara små korta snuttar som du ska stå till svars för på ett sätt
som tas ut kontext.
Som tas ur kontext, eller så att säga att så här, jo, men om vi bara hade gjort, om Grotesk hade dykt upp och bara gjort bögarnas fel, till exempel. Så kanske det är så här att man kunde ifrågasätta, vad fan var det här liksom? Men det är ju att det finns andra grejer runt omkring som också berättar vilka vi är och var vi kommer ifrån.
Men jag tänkte, har den kränkt alltid rätt?
Nej. Det säger jag tvärt. Det är en oerhört subjektiv känsla att bli kränkt. Det är som på min sons skola, på min söners skola, där de förbjöd fotboll på rasterna för att en förälder eller ett barn tyckte det var obehagligt att gå på skolgården när de andra spelar fotboll, för de var rädda att få en boll på sig. Och då så liksom det första beslutet skolan tar då är så här, ingen fotboll. Medan det är en person som liksom får stänga ner fotbollsspelandet på skolgården. Mm. Och det är för att det är ju liksom en subjektiv, så här, du känner så. Om jag sitter med en annan flintskallig man och så drar någon ett flintis skämt, så kanske så här, jag tycker det är roligt och han blir kränkt. Mm. Det är ju så oerhört individuellt, för att jag har humor och självdistans.
Mm. Många komiker är ju kanske för mycket med i etablissemanget och är för rädd att trampa på tårna för att de själv...
Ja, men om man har vänner och man är en del av det och man har investeringar, man vill inte förlora publik. Och om jag ska ta ett exempel, så hade vi i Grotesco, den här flyktingkrisen musikalen, så hade vi en låt som heter Båtflyktingvals. Mm. Som var båtflyktingar som satt och sjöng sjömansvals i en eka på havet. Och där så var det väldigt, diskuterades fram och tillbaks, hur ska vi vara? Ska vi liksom sitta sminkade till afrikaner och liksom syrier, blackface och liksom hela så här. Och då blev det så här, men då kommer ju allt handla om det. Mm. Allt det vi gör sen, alltså hela det här programmet kommer bara handla om det, så att säga, estetiska valet i den här sketchen. Mm. Och ingen kommer lyssna på det andra. Och då gjorde vi valet så att, ja, men då gör vi inte det, för att då kommer vi att förlora på det i slutändan. Alltså att materialet kommer förlora på det i slutändan.
Du, jag har två frågor till här, kort bara. Eller kort, ja, jag gjorde det. Mm. Kritiker, bryr du dig?
Ja, det gör jag.
Åsa Nisse blev ju totalt sågad. Mm. Vad känner du då?
Jag blir oftast ledsen och tar det inåt. Och tänker att så här, jag slutar. Jag gör ju ändå, jag har jobbat med det här och så lägger jag fram det och så säger man så här, det här vill jag inte ha. Då har jag ganska nära till att gå ner i källaren liksom och tänka, då finns det andra som är bättre på det här än vad jag är och då kanske jag ska göra något annat.
Är det så pass?
Ja.
Men om jag skulle gissa, alltså en kulturskribent på DN eller svenska som ser Åsa Nisse, alltså vad förväntar du dig?
Ja,
De kan ju inte för sina kollegors skull säga att jag skrattade faktiskt hjärtligt.
Nej, alltså, så att i vissa fall, alltså så här, i vissa fall så ser det så här att man kan fråga sig, vilken kritiker är det som kommer när man börjar känna kritiker? Liksom, eller vilken kritiker var det som såg den? Så är det så, ja men det var han. Ah, okej, ja men då vet jag ju att det inte är sådär. Så att det är ju oftast när det finns de som man vet och kan och som är såhär, den där brukar ju gilla det jag gör. Mm. Om den, det är då man blir ledsen. För vissa saker är det så här, okej, ibland är det så bara, det där, då rinner det av. Om Åsa Nisse i det fallet. Att den fick jättedåligt, är det så här att jag tyckte så här, så dålig är den inte, liksom. Du är tyst nu. Men alltså, det är egentligen inte ett, jag tror det är inte ett bra exempel. För att som du säger så fanns det liksom i den sortens natur att den skulle bli så, alltså i den filmens natur att den skulle bli sågad. Det var liksom en del av spelet och dessutom så tyckte jag själv inte att den var något mästerverk liksom sådär. Det...
Men helt okej. Okay. Alltså om man ser, om man tänker så att jag vill gå på underhållning, jag vill få några garv. Mer behöver det faktiskt inte vara. Alltså de tillskriver det som, vad är det för samhällsanalys? Kom igen.
Men det hände faktiskt med Åsa Nisse att sen blev det en debatt på kultursidan då det var några kulturkritiker som faktiskt skrev så här, just det du säger, att nu får ni ge er. Det här är ju vad det är liksom. Men om en till exempel sommarprogram hade blivit sågat. Eller om man gör en enmansföreställning som liksom inte blir väl emottagen eller sådär. Du får aldrig veta sanningen riktigt, upplever jag. Av dina vänner och kollegor och sånt där. Utan folk kommer säga så här, jättefint, vad fint det var. Åh, vad fint det var. Och så vet man själv, för att man själv är en lika stor kolsypare, att man säger efteråt så här, jag såg den där grejen. Men alltså, de får ju inte till det, va? De får inte till det, men man har stått där och sagt, för man vill inte såra någon. Ja. Och jag förstår det. Så jag vet, när jag går ut, jag tycker värst att gå ut efter en förelse, så står vänner som har tittat och så här, bra. Om folk inte kommer in och säger, fy fan vad bra det var, då kan inte jag tro på det, liksom. Och därför blir kritiken är ju då liksom, jag ska inte säga att de är helt okorrumperade, men det är ändå någon, en utomstående åsikt. När jag var på Operan och gjorde Glada Änkan, så var det också en sån här, alltså här, då fick vi 5+ i Aftonbladet. Och jag blev så jävla glad och jag sprang in på premiärfesten där på Operan och sa, vi har fått 5+! 5 vadå? Plus alltså, i vadå? I Aftonbladet? Alltså, Aftonbladet. Alltså, bara... Så jag hade ingen att fira det med, liksom.
Tänkte på en grej, i Solsidan så var du ju trött på att göra Ove, såklart.
Då hade jag gjort Kontoret också, två precis. Säsonger, så det var väl en...
Och så säger du någonting som jag begriper fullständigt, att du gjorde det för pengarna.
Ja, jag ville bara vara ärlig liksom, för att jag vill också påstå med det att är inte det alla gör fyrande för att de bara vill ge folket Solsidan. Om Solsidan hade 200 000 tittare hade de inte gjort 3 nya säsonger. De gör det ju också för pengarna. Alltså att det finns en så här... Sen så kan man ju säga att det här är ett väldigt behagligt sätt. Alltså istället för att göra företagsgig, vilket jag nog vågar påstå att många av mina kollegor gör för pengarna. För att kunna då finansiera, att kunna sitta och skriva nytt material, att kunna göra mindre projekt som inte genererar så mycket pengar. Så att det är så här, för mig blir det. Det här är liksom ett roligt, behagligt sätt med att jag får jobba med roliga, trevliga människor som jag har kul tillsammans med. Jag får göra en karaktär som jag kan utveckla och jobba med och som folk uppenbarligen tycker är kul. Men då vill jag ha väldigt bra betalt för att göra det, för att jag har andra saker som jag hellre gör. Men om jag tar bra betalt, då kan de där, då kan det finansiera att jag kan sitta och skriva på något som ingen vill ha.
Mm. Alltså, hur reagerar fyra när du sa så?
Jag har inte hört något från dem. Men jag vet att jag hade redan sagt i en... Alltså när de ville ha ett uttalande, ett press, när de skulle skicka ut att det blev offentligt. Mm. Att vi skulle göra... Så till press så skulle alla komma med en kommentar. Och då hade jag skickade jag till fyrans pressavdelning min kommentar som var sådär att... det har varit ett svårt beslut för mig det här, men till slut kom vi fram till en summa som... Alltså, som passade. Och liksom någon sån formulering. Och då var de så här, nej, det där får du inte säga då. Men sen, men då la de till, för jag blev liksom lite så här, men vadå, kom igen, liksom, vadå, vi kan väl bara... Nej, det får du inte säga, du får hitta på ett annat citat. Okej, men då, men så sa de så här, men sen kan du säga vad du vill när du sitter i intervjuer och så. Mm. Så att jag...
Hur mycket fick du då?
Jag fick... vi fick ett signing fee. Det här är ju, nu blir det ju en artikel av det här. Det här är ju som lämnar ut sina personnummer. Men vi fick ett signing fee på en väldigt hög summa.
Oddsen på att jag skulle få svar på den frågan, Henrik, kan säga var...
jag var så till... nära. Du vet, men det var...
Jag hade klippt bort det.
Jag var så där. Men det är fascinerande. Folk är så jävla intresserade. Så jag kan berätta för dig off the record sen. Men att folk är så jäkla intresserade och att, fascinerande, och att det... Jag förstår att det är liksom en provokation att säga så här, jag gör det för pengarna. Mm. För det behöver inte förutsätta att jag inte gör mitt bästa. Jag jobbar ju, det är inte så att jag går och...
Jag lägger... Bara ärligt, alltså, ja. Om folk där ute skulle veta hur många som tackar nej för att summan till filmen inte är, ja, är högt nog, ja, så är det ju hur många som helst. Ja. Om man är ett namn som du är, så är det ju så att, ja, pengarna måste vara rätt också.
Ja.
För man vet ju att de kapitaliserar ju på dig.
Ja,
så det, exakt, blir tagande och givande bara.
Det är exakt så som jag tänker. Att så här, och det är inte, det är så där, jag kan göra en kortfilm, jag ska inte säga för mycket nu, men jag kan nästan göra det gratis om det är en kul regissör och ett bra manus. Om jag vet att det inte finns några pengar. Men om jag vet att det finns pengar och det sitter någon annan och tjänar, så tycker jag att det är orättvist. Ja. Det är bara det. Det ska bara kännas rättvist liksom.
Just det. Du ska strax sluta här. Vi brukar ju ha någon lite grej när vi träffas här privat, du och jag, lite då och då på några, ja, småfester. Så brukar vi ha någon förbläs för recitera olika...
ja.
Recitera olika svenska klassiker. Ja. Morra och ärtor bland annat.
Ja.
Och jag tänkte om du kan fortsätta det här bara. Mm. Alltså, om du kan det här.
Ja.
Vad är viktigare än vår tiffin?
Det finns mycket som är viktigare än tiffin.
Så vad då?
Ja, nedrustningsförhandlingarna.
Så där, ja! Världens bästa film.
Ja, världens bästa film. Att man inte ska kunna åka bort en ynka jävla helg! Åk då!
Åk då! Då är det jag som stryker en nolla.
Mm. Det är klart nu alltså?
Jag tänkte jag ska göra ett intro bara, men ska vi säga toppmöte med Anders S. Nilsson.
S i rockärmen.
Anders S rockärmen. Anders S. Ja, välkommen till toppmöte med Anders S. Det är premiärprogram idag. Yes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.